reportaget. Beredskapsveckan har nyligen passerat. Årets tema var Sätt igång. Henrik Harr, kriskommunikatör på Länsstyrelsen, besökte en tisdagsträff hos SRF Östersund där han föreläste om krislådor och beredskap, men också diskuterade med de närvarande vad blinda och synsvaga behöver för hjälp och information vid en krissituation.
Henrik Harr heter jag. Jag jobbar som kommunikatör på Länsstyrelsen och jag jobbar bara med beredskapsfrågor, kris- och beredskapsfrågor. Så är det beredskapsveckan nu och då är jag ute och gör olika evenemang. Jag jobbar mycket med beredskapsveckan de senaste 4 åren har jag jobbat med den. De som anordnar beredskapsveckan, det är ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De har olika teman för varje år och i år så är temat Sätt igång. Sätt igång med beredskap. Om ni är en myndighet så ska ni ha planer för det här och ha förberett er. Om ni inte har gjort det, sätt igång. Och om du är medborgare så ska du ha en sån här krislåda eller någon slags tänkande kring krisberedskap. Om du inte har det, sätt igång. Hans budskap var det här. Sätt var du än finns i samhället. Sätt igång med någonting. Så då har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap valt sätt igång som tema för i år. Och på Länsstyrelsen så har vi valt att tolka det som att vi ska sätta igång med någonting som vi har tänkt göra länge men inte kommit till skott med. Av någon anledning. För att det är för dyrt eller för att det är för krångligt eller vi är för rädda för att göra fel och få skäll och så vidare. Det är ofta sådana. Eller för att det inte finns ett regeringsuppdrag som specifikt säger att vi måste göra det. Men jag då, som kommunicerar kring beredskapsfrågor, har tänkt ända sedan jag började med det här att vi når ju inte riktigt ut till alla om vi bara pratar svenska, om vi bara pratar med bläck på papper när vi ger ut broschyren. Då missar vi en massa människor. Vi missar de som inte har svenska som första språk, som är kanske svaga på svenska, och vi missar sådana som ni som är synskadade, och vi missar andra grupper, och det är ju krångligt och dyrt för oss, och vi riskerar att göra fel. Under pandemin så gjorde vi lite översättningen till arabiska och då råkade jag spegelvända en arabisk text som vi hade på våran hemsida, och jag ser ju inte att det spegelvänder. Om det är svenska ser jag ju, men inte om det är arabiska. Men då hade jag en kollega som kom till mitt tjänsterum efter någon dag och påpekade det här så att vi kunde ta ner. Men sådana saker gör ju att det är lätt att säga att nej, men då gör vi ingenting på arabiska överhuvudtaget, för då slipper vi risken att göra fel. Och vi gör ingenting för de synskadade, för vi vet inte vad de har för behov och vi bara är ute och gissar och sånt där. Det är bättre inte att göra någonting alls om vi inte får specifikt någon som säger till oss att vi måste göra det. Så att det där valde jag i år och fick stöd för att nu ska vi göra någonting för alla de här som vi har tänkt göra saker för men aldrig kommit till skott. Så därför bjöd jag in mig själv till den här träffen. För den här broschyren som jag håller upp, Om krisen eller kriget kommer, den finns på 13 olika språk tror jag det är. Och den finns inläst som ljudbok på svenska och på engelska, men inte på något av de andra språken. Och dessutom så kommer ju de här människorna från andra länder. De har ju erfarenheter med sig. De kanske har flytt från krig. Vad har ni för behov? Vad kan vi från myndigheterna göra för att möta era behov i kris och beredskap? Och vilka råd kan jag ge till andra medborgare i Jämtlands län som kanske kommer att befinna sig i en situation där de måste hjälpa någon som är synskadad. Men om man är synskadad så är det ju inte helt givet att man ska hålla på med ett spritkök. Så hur gör man då? Om någonting händer då, alltså kriser i samhället gör ju att allting liksom kastas runt och man befinner sig i grupper med nya människor plötsligt. Hur gör man då? Finns det liksom... Om det skulle bli kris nu och vi är kvar i den här lokalen, så jag tillhör de som ser hyfsat bra i alla fall. och skulle behöva hjälpa er, vad skulle jag behöva tänka på då?
Du är den hjälpande handen, du är ögonen för den som vill ha bett om hjälp. Och sen gäller det att kommunicera med den så att man lyssnar på den man ska hjälpa. Inte förutsätta att så här gör ju jag nu, för att ska någon ha hjälp så måste de ju hänga med. Och man pratar före om hur man rör sig och var man ska gå och vad, allting sånt där. Så att det gäller att haka tag i någon. Vi samlas ju här och jag är stödjande medlem. Då hjälper jag till att göra det här med mackor och fika, så får de sitta lugn och ro och fika till exempel. Så att vi hjälper varandra. Men som seende så måste du vara lyssnande till den som vill ha hjälpen. Eller hur, Frida?
Ja. Ja, det är viktigt också att man pratar till den som man ska hjälpa. Tycker jag det är viktigt att man pratar. Att den du ska hjälpa pratar med dig, så får du prata med den om vilka behov, vilken hjälp de behöver.
Är ni duktiga då på att säga till att hallå, här, jag behöver hjälp här borta? För det kanske inte är jättelätt för mig att se att oj, här är någon som behöver hjälp på det här sättet. Och det här som du nämnde om att liksom berätta, kommunicera om vad du gör. Ja. Nu går jag bakom dig, eller nu kommer jag med ett spritkök eller liksom något som kan vara farligt.
Jag kan ju tala om, jag som har levt med Frida i snart 50 år, jag kan få dagliga att jag glömmer att säga, bara tala om att får jag rätta till din krage för den, om jag vill göra det då. Då måste jag försöka säga det innan, så att hon är förberedd på att jag är där och krafsar i hennes nacke. För annars är hon inte förberedd och då vet hon inte vem som är där. Och sådana här saker, även om jag går bredvid henne. Så att då blir man kanske spänd, man spänner sig, och då är det svårare att hjälpa till. När man ska gå någonstans och röra sig, så blir man osäker och så stannar man upp som synskadad. Så det här med kommunikation, det är viktigt.
Har ni alltid en ledsagare eller någon seende som hjälper till? Hur gör ni då om ni skulle vara helt... Om ni skulle säga att ni skulle packa en krislåda då, för den situationen när ni var helt ensamma och inte hade någon seende som kunde hjälpa er. Då antar jag att spritköket går bort. Och hur gör man då med mat då? Om man måste klara sig i... Man kan ringa till någon och säga, nu är jag ensam. Ja, men på torsdag kommer det hjälp. Ja, men det är 3 dagar bort. Ha gärna mat som inte kräver så mycket tesprit. Alltså om du har snabbmakaroner istället för såna här som ska koka i 12 minuter. Om man nu ska laga någonting alls. Eller mat som inte behöver tillagning överhuvudtaget. Och mat som kan förvaras i rumstemperatur. Så saker som frukt och grönsaker är ju jättebra. Och det handlar ju om att man bara ska ha det någorlunda bekvämt och överleva i 7 dagar, som är MSB:s gräns nu. Vi ska kunna klara oss i 7 dagar utan hjälp utifrån. Det kan ju vara bra om det är minus 35 eller det är farligt att gå ut överhuvudtaget. Då behöver man ju egentligen ha mat hemma. Nu har inte jag någon mat i den här. Men det blir väldigt, väldigt fullt i den här lådan. Man får nästan ha fler lådor. En låda med mat och en låda med såna här praktiska saker. Och så kanske på vintern då en låda med dunjackor och mössa och vantar och såna här saker. Vilka områden då är viktigast och i vilken ordning kommer de som man ska tänka på? Det brukar man säga att värme kommer först, eller skydd egentligen. Om det är storm, komma inomhus. Om det regnar eller översvämning eller någonting. Komma i skydd och få värme. Det ska man gärna ha inom 3 timmar. Vatten ska man ha inom 3 dagar. Och mat behöver man bara ha inom 3 veckor. Det blir inte trevligt att gå 3 veckor utan att äta. Men man kan fysiskt överleva. Man behöver inte liksom första timmen gå ut och leta efter mat. Utan första timmarna måste man komma inomhus eller i skydd. Så att man är säker. Om man har blöta kläder, om man har gått igenom isen eller något sånt där. Ja, med de torra kläder så att man får skydd. Som en 4 brukar man säga kommunikation. Något sätt att få reda på vad som har hänt och vad man ska göra. Och vissa lägger till en 5, sanitet. För vatten, man kan ju räkna in det i vatten bara för att göra det enkelt. Värme, vatten, mat i den ordningen. Men sanitet är ju också viktigt. Det säger de ju här att dricksvatten kommer vi att ha. Det är liksom ingen större problem i en kris här. Men om reningsverken slutar fungera, då blir det ganska obehagligt ganska fort. Så de är det jätteviktigt att ha ordning på. 7 dagar utan reningsverk betyder att man måste ha plastpåsar hemma om det inte går att spola i toaletten. Och tills, om man vill återvinna sopsorteraren, så kan man använda dem också.
Jag undrar det här med vatten. Hur länge kan man ha vatten i en dunk utan att behöva byta det? Och så tycker jag att du glömde det här med mediciner. Också väldigt viktigt.
Den ligger.
Men det kanske kommer sen. Men just det här med vattnet.
Ja, vattnet, det är ju en stor debatt. Någon sa en vecka här. Jag tycker det är jättekort. Jag har lite extra vatten hemma. Jag brukar byta en gång om året. Och jag har inte provdruckit och sett om jag kanske får ont i magen. Men om man är inne på sociala medier så finns det långa diskussioner om hur länge man kan förvara vatten hemma. I plastdunkar, och vissa har glaskärl, det är klart, då blir det inga fällningar från plasterna. Och man ska ha det mörkt så att inte solen värmer upp plasten och frigör, nu vet jag inte, kemin bakom det hela. Vissa säger att man ska dra en liten plastfilm över korken innan man skruvar igen korken. Det är en hel vetenskap. Byter man varje vecka så är man absolut jättesäker. Men då får man jobba ganska mycket.
Kan man ha vilken dunk som helst, eller är det speciella dunkar man ska tänka på att köpa?
Jag skulle säga vilken dunk som helst. Och jag har några med mig. Det här är ju en packpåse, men som är, i alla fall en gång i tiden har varit, vattentät. Den här tror jag man kan bära om man liksom, om kommunen har något ställe där man kan gå och hämta vatten. Så kan man fylla i en sån här, så får man med sig ganska mycket. Sen finns de här som man kan köpa på ICA Maxi. Den här blåa. Det är ju som sagt en packväska.
Ja, men den är ju...
Ja, den är vatten. Den har en gång i tiden varit vattentät. Nu har den väl... Den här varianten tycker jag. För många säger ju att ja, man kan köpa massa utrustning, dyr utrustning. Men jag har inte liksom 10 000-tals kronor som bara ligger och väntar. Det funkar ju jättebra med en PET-flaska också. Det har ju de flesta hemma. Istället för att panta dem så fyller de med vatten. Och de här kan man ju med fördel lägga i frysen. För då om elen går och kylskåpet slutar funka, då tar man ut de här i frysen och stoppar dem i kylskåpet. Så får man någon extra dag. Medan de här tinar, de kan ju lika gärna tina i kylskåpet. Det är ju sådär med strömavbrott, man vet ju inte hur länge det är. Det kan ju vara 20 minuter och så är det över. Eller så kan det vara en hel vecka. Och börja då med att äta upp det som går ut tid, det som verkligen inte tål att bli varmt. Här är det intressant om man måste fly, en karta och kompass. Det blir ju svårt för er antar jag, så det är väl också en sån grej där ni är beroende av någon som ser. Imodium får representera medicin. Det är ju, nu vet jag inte om ni har medicin för era synskador. Men överlag så är medicin någonting som jag tycker är ännu viktigare än mat. Det här kan ju inte bytas ut mot vilken medicin som helst. Men om jag behöver insulin, då kan jag inte ta beta-blockerare för att det var det enda som fanns. Utan jag måste ju ha exakt den medicinen som jag behöver.
Regnställ kan vara bra om man måste röra sig utomhus.
Webradio, där kan man ju få in P4 Jämtland. Och de här är ju, de är inte jättestarka och robusta. Men de har fördelen att de har en liten solpanel på ovansidan. Så man kan ladda dem med solen. Och så har man den här veven, så länge man orkar veva. Eller har några ungdomar i närheten som kan fördriva tiden genom att veva. När de inte har sociala medier. Den här har ju en larmfunktion också. Om du trycker, håller in den där knappen där framme. Och en liten ficklampa där fram. Och så får man in radion och så kan man ladda med en USB-kontakt. Kan man ladda mobiltelefonen i baksidan. Så att den här, den har väldigt många funktioner. Det är bara ett ljudlarm, så den larmar ifall man vill påkalla uppmärksamhet. Här borta är jag. Vad har vi mer? Här har jag börjat lägga i läsglasögon. För det har jag börjat behöva använda nu. för att läsa. Ja, men läsa allting. Det är ju en sak att få en broschyr i handen. Ser man inte bokstäverna så kan man ju inte riktigt använda dem. Där hade vi gasen till spritköket. Ficklampa är bra. Stor eller liten modell. Värmeljus. Då behöver man ju massvis med värmeljus om man ska hålla värmen. Och det är ju inte helt givet att man ska tända allt för många värmeljus hemma som man inte har koll på. Det är lätt att det börjar brinna andra saker än det man har tänkt. Här är vanliga våtservetter. Det märkte vi under pandemin att det är bra att kunna hålla rent och snyggt händer och ytor. Och även av hygieniska skäl. Om som sagt om inte toaletten kommer. Man måste veva lite. Medicin också, liten första hjälpen eller bara tandborste. Alltså sådana saker tror jag blir ganska viktiga efter några dygn. När man börjar känna sig lite isolerad och ofräsch och sånt där. Då kan lite någon deodorant och en, liksom, möjligheten att borsta tänderna. Sådana enkla saker. Många saker drivs av batterier. Så att ha färska batterier tillgängliga är viktigt. Beroende naturligtvis på vilka saker man har. Alla måste ju bygga sin egen krislåda efter eget huvud, efter sina egna omständigheter. Om man bor på en gård till exempel och har egen brunn, då behöver man ju inte ha några, ja, men kanske någon sån här att bära från brunnen in i huset, men det kanske man har i alla fall, en hink eller någonting. Men då behöver man ju inte tänka på det så länge vattnet är färskt. Så att det är svårt att, eller omöjligt att säga från någon myndighet eller någon annan person att det här ska alla ha. Här är en sån här räddningsfilt som man bara virar om sig. Det är ju i liksom första hjälpen då, om man har gått genom isen till exempel. Bara för att hålla värmen under några timmar. Den här har jag inte ens packat upp. Den här fanns på länsstyrelsen. Som ett sugrör som man kan dricka ur vattenpölar. Jag vill inte prova. Men, och här i Jämtland har vi ju väldigt rent och fint vatten. Så tar man sig bara till något vattendrag eller har någon som kan ta sig till ett vattendrag som inte ligger precis inne i stan, så går det att dricka mycket vatten. Jag vet inte om man skulle bli sjuk om man drack vatten från Storsjön heller.
Nej, det blir man inte.
Jag tror inte det.
Jag har provat.
Och vi har ju inga stora stålverk eller någonting längs kusterna här, så att eller vattenkvaliteten är nog ganska bra. Powerbank, lite batteri för att ladda mobiltelefonen. Där kan man ju också lyssna på P4 Jämtland naturligtvis via mobiltelefonen, men bara så länge den har energi. Och det vet man ju, de flesta laddar ju mobiltelefonen varje natt eller kanske ett par gånger om dagen. Det är ju både det, ta emot information om vad det är som händer och få kontakt med dem man vill ha kontakt med. Men okej, nu när jag har visat och berättat om hur jag tänker då, som ser. Vad är det ni skulle säga att jag har missat? Är det någonting sådär skriande som ni absolut skulle stoppa ner i en krislåda som jag inte har pratat om nu?
Tändstickor kanske?
Ja, jag visade inte upp då. Någonstans här nere har jag ett bryne också för att vässa knivar.
Jag skulle vilja ha en liten kniv om jag behöver skära någonting i matväg.
Ja, jag vet inte om ni har sett de här armbanden. De heter paracord,
ja.
Så heter de.
Mm.
Det är sån armband som har tvinnats av ett material som man har till linor i fallskärmar. Som är ju jättestarkt då, som ett rep.
Ja.
Det är faktiskt ingen dum idé. Det har många militärer då, eller de militärer som vi har rekryterat till länsstyrelsen nu. De har ofta sådana band. Och de är ju, det är ju ett elände. Det är ju tanken att man ska ha ett rep. Och det är ett rep. Kanske inte dumt. Vattenreningstabletter fick jag här också. Det kan ju vara bra.
Och jag tänker på oss som är synskadade. Vi får inte glömma våra vita käppar. Det är väldigt viktigt. När vi ger oss iväg.
Det var väl en jättebra, eller jag antar jag att det är en bra idé, om ingen säger emot. Jag hade ju inte tänkt på det, men som jag började med för en stund sedan så sa jag att ni måste ge er till känna, annars vet inte vi att ni är synskadade. Men om ni har en vit käpp, då vet ju alla, här är en synskadad.
Man får aldrig väja om man kommer med vit käpp. Utan gå bara rakt på och slår på fötterna. Så flyttar de på sig. Och står ett helt gäng så är det alltid någon som ser att man kommer. Om man har käppen i backen så att det hörs också. Det var bara det jag ville lägga till. Men börjar man när jag är tveksam, då flyttar de inte på sig, utan gå bara rakt fram.
Om man säger att det blir en kris då, typ i ett sånt här hus eller någon annanstans i ett varuhus eller någonstans där det finns, men då ska man ju inte använda rulltrappor eller hissar eller något sånt, utan man ska gå i trappor. Om jag ser då att det är någon synskadad, ska jag erbjuda mig att hjälpa till i trapporna eller klarar ni trappor själva? Ni klarar trappor själva.
Ja.
Om man som seende då ska få mer förståelse för era utmaningar och problem, kan man, det vet jag att vissa gör ibland i forskningssyfte, att de tar på sig en ögonbindel och så går de ut på stan för att se det, ja, men, skulle ni rekommendera det eller är det rent farligt? Man är hemma hos sig själv kanske. Om du är stark och frisk och liksom handlingskraftig och sånt där, då kan du inte bara ta hand om dig själv och din familj, utan då kan du titta, nästa steg efter det är att titta, finns det någon i min närhet som jag kan hjälpa? Alltså det bästa vore ju om man som seende visste att, ja men nu har vi liksom, den och den behöver medicin och den här borta ser dåligt och behöver hjälp, liksom, så att man går och kollar. Att det, jag skulle vilja att det blev liksom ett kännetecken för dem i samhället som vill vara lite macho. Att det är inte coolt att bara ta hand om sig själv och köra till stugan och sitta där och häcka. Utan man kan faktiskt bidra till samhället också och hjälpa dem. Det är ett tecken på styrka. Hur gör man det då?
Här sitter vi ju med några, vi är stödjande. Vi är inte, ja, vi heter som stödjande medlemmar. Och vi lär oss av att umgås med de synskadade. Men alltså, vi lär av varann hela tiden. Och det här med att man i samhället tycker att ja, men vi ska lära oss ur trappuppgångarna. Men just det jag pratade om, det är min trappuppgång. Jag var och träffade någon igår som gick i trappen upp och ner där. Så frågade jag lite grann, var bor du och vem ska du hyra ut lägenheten? Och till slut så sa jag, jag måste få fråga, för jag vill veta vilka som bor i min trappuppgång. Men det är jättesvårt idag. För det är sådana byten och det är så mycket mygel i trappuppgångarna och de hyr ut hit och dit. Och, så det är svårt. Även om man vill känna varenda en i trappuppgången så låser de där nere. Men släpper en del in många så vet man ju inte vilka som kutar den ändå.
MSB har börjat med någonting, eller börjat. De har i alla fall sett det att de pratar om trappuppgångar. Att man ska sluta se det som att i trappuppgångar in i stan, där känner ingen varandra. Utan de har börjat printa in det här, trappuppgången är din by. Som jag tycker är ganska bra. En vertikal by. Så att man ska se det som en bygemenskap. Det blir ju svårt om folk flyttar in och ut väldigt tätt. Men det kan vi inte göra någonting åt. Det är väl det vi kan göra väl kanske att ha ett smittande sätt. Som ofta börjar med att man bara säger hej. Att man vinkar till någon och säger hej. För då visar man att jag har sett dig. Och även för sådana som är ute och slår lova med bilen och ser om folk är borta på semester och sånt där ute i ogjort ärende. Om jag vinkar och säger hej, då vet de, oj, här var det någon som såg mig. Vi åker någon annanstans istället. Så det finns en styrka i den här sociala kontrollen. Är det någonting som ni skulle vilja att jag skickar vidare då? Nu har ju inte Länsstyrelsen en jättestor skara av lyssnare eller läsare på våra kanaler. Men media vill ju oftast intervjua oss. Och de kommer säkert att vilja prata med mig om en, liksom, vad jag har lärt mig under den här beredskapsveckan. Är det någonting som ni vill skicka med? Förutom det som vi har pratat om att... liksom, ser ni någonsin skadad, hjälp till. Det här med att göra ljud, är det någonting som blir viktigare om man är i en krissituation med en synskadad? Att man berättar öppet. Nu går jag in i det andra rummet för att hjälpa någon annan. För det kan man ju tycka som seende då, att ni ser väl att jag går iväg. Men det kanske inte är uppenbart. Ni fortsätter prata och vi går iväg. Så att man bara säger sådana självklara saker eller meddelar. Nu kommer jag in, nu är jag här. Nu tänder jag, nu sätter jag på tvn eller vad som helst. För mycket av det här i krislådan, ni ser ju, det här är liksom gas och tesprit och man ska laga mat och det är liksom hårda grejer. Men det här, den här oron som sätter sig i bröstet, hur länge ska den här krisen vara? Nu känner jag mig inte trygg och jag känner mig inte säker. Det har MSB ganska lite råd om, eller myndigheterna i stort. Vi ger liksom inte råd om sånt. Hur gör man om man har småbarn, om de är oroliga? Man kanske ska packa ner en kortlek eller ett Yatzy eller någonting.
Nej, men jag tänkte på det här med att göra ljud. Det finns ju inte värre än när folk står på sidan och man inte ser dem. Utan man bara känner att det finns någon där. Då är det bättre när de säger hej eller här är jag eller du kan komma och gå förbi eller någonting. Och gärna om de har en hund med sig eller barnvagn eller någonting så att man vet om det.
Mm, det är ju ett handfast tips. Den kan jag skicka vidare. Är det något annat som ni tycker att jag borde ta med i, alltså när det gäller beredskap eller krissituation?
Jag skulle vilja tänka på det här när du kommer, det ska ju komma nu en ny bok, den här krisberedskapen. Skulle man kunna få den till, alltså på punkt också? Och då kan ju inte du skicka ut till de som läser punkt, men till distrikten eller någonting. För jag tror att min dotter skulle vilja läsa. Hon har alltid sagt, varför skulle jag lära mig att läsa punkt? Hon får aldrig punktskrift. Men om man får någonting att läsa, så där kan man ju faktiskt i beredskap att göra i stor stil. Och kanske punktskrift eller på skiva. Men punktskrift skulle vara bra också, för det håller på att försvinna nu. Alltså att man kan göra, och då får man vända sig till intresseorganisationerna som kan skicka vidare till om man vill ha på olika media. För den där skriften är inte tillgänglig för den här gruppen.
Den finns i punktskrift också.
Den finns nu, ja, bra.
Jag kan säga att den här, krisen eller kriget kommer, den finns som punktskrift och som ljudbok också.